Här följer föreläsningen från den 10 mars 2010 med rubriken Alternativ till djurförsök. Föreläser jag Cecilia Klemertsson. Vilka alternativ finns det till djurförsök? Vilka drivkrafter finns det för att ersätta djurförsök? Detta är frågor som kommer att tas upp i denna föreläsning. Vi kommer även att ge exempel på djurförsök som ersatts och på olika projekt som forskare utan djurförsök stödjer. Cecilia Klemertsson är filosofie doktor i cellulär neurotoxikologi och ordförande i Forskare utan djurförsök. När hon inte jobbar för Forskare utan djurförsök arbetar hon i ett konsultföretag som hon även är delägare i. I det gör man bland annat säkerhets- och miljöriskbedömningar av kemikalier, läkemedel, kosmetika och bekämpningsmedel.
Jag har forskarbakgrund så att jag har jobbat med alternativ liksom, till djurförsök under min forskarkarriär. Och sen, nu jobbar jag inte aktivt som forskare. Jag koordinerar ett forskningsprojekt och sen så jobbar jag också som konsult inom då, toxikologi eller gör säkerhetsutvärderingar. Och sen jobbar jag då som ordförande så att jag har en rätt blandad vardag kan man säga. Men ikväll då så tänkte jag först presentera Forskare utan djurförsök lite mer. Och sen gå in på ja, vad är det för drivkrafter som finns för att det ska utvecklas och användas djurfria metoder. Sen vad det finns för olika typer av djurfria metoder. Och sen gå in slutligen lite på vilka djurförsök som har ersatts och sen vilka försök som vi och vilka projekt vi stödjer då i Forskare utan djurförsök. Och ni får gärna avbryta mig när som helst med frågor eller om jag säger något konstigt ord som ni inte förstår eller sådär. Forskare utan djurförsök som tidigare då hette Stiftelsen Forskning utan djurförsök bildades 1964 av då kallades Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Och vi har ju egentligen den kopplingen. Sen så är vi en fristående organisation. Syftet med den här stiftelsen det är att med hjälp av forskning göra djurförsök onödiga. Och som sagt, vi har ju som mål då att ersätta djurförsök med. Vi har ändrat och vi säger inte alternativa metoder längre utan djurfria, moderna djurfria metoder. Och det här försöker vi då uppnå på en olika sätt. Huvudaktiviteten det är ju att ge anslag till forskare som utvecklar alternativa djurfria metoder. Eller informerar om det. Vi ger varje år ut ett forskningspris. Och så stödjer vi på olika sätt spridning av alternativ. Både och informerar om alternativa metoder. Vi ordnar konferenser och ger ut skriftserier. Vi jobbar också med politiska påtryckningar för att få mer anslag till alternativa metoder. Vi reser också runt och informerar på olika ställen, både på universitet och högskolor och även för allmänheten. Och sen så har vi också olika nationella och internationella samarbeten, vilket är väldigt viktigt eftersom det här är ju inte en fråga liksom inom Sverige bara, utan att det är viktigt att samarbeta mot samma mål. Vi har en styrelse som består av 9 ledamöter och 3 suppleanter och det finns 5 anställda på vårt kansli. Och vårt sätt att arbeta är att försöka bygga broar och hitta former för samarbete snarare än att konfrontera. Och att vi då liksom ska försöka förändra genom att samarbeta och uppmuntra och inspirera. Och som jag sa, den huvudsakliga verksamheten vi har det är att dela ut anslag till forskare då, som utvecklar de här djurfria metoderna. För det är ju liksom det viktigaste att få ut och få fram nya metoder som kan komma till användning. Och det första anslaget, det delade vi ut redan 1971, och då var vi faktiskt först i Sverige och en av de första i världen att stödja utveckling av djurfria metoder. Och vår verksamhet bygger helt på gåvor och arv, så att vi har inga statliga bidrag eller någonting. Och vi står då under olika kontrollinstanser. Stiftelsen för insamlingskontroll, och det innebär då att vi får bara använda, eller att 75% av intäkterna går till ändamålet. Och vi står också under stiftelselagen, så att vi, och där är det länsstyrelsen då som är tillsynsmyndighet. Och då när vi gör bedömningar och vi får in så där kanske 50-60 ansökningar varje år från olika forskningsprojekt. Och vad som då avgör om en ansökan beviljas stöd. Ja, för det första så måste den ju ersätta djurförsök. Det är det primära. Sen så tittar vi också på hur, så att säga, den djurbesparande effekten. Och sen givetvis hur plågsamt det djurförsök som ska ersättas är. Men det är också viktigt att det är hög vetenskaplig kvalitet på de projekt vi stödjer. Och sen så måste man då ta ställning till, det är inte alltid så, nu använder jag in vitro, det är alltså en cell, det sägs likhet med cellodling då, att det här alternativet alltid är djurfritt. Det kan innehålla, man tar celler från avlivade djur, man använder serum som är producerade från djur, antikropparna där det också används djur, så att det är svårt. Och det här försöker vi nu som trycka på ännu hårdare, att det verkligen ska vara helt djurfritt. Men det här med serum är fortfarande rätt svårt att komma ifrån, tyvärr. Sen att bryta trender. Vi har bland annat stött uppbyggnaden av ett cellodlingslabb på Stockholms universitet. Där de liksom har övergått till då att undervisa om odling av celler och hur man kan använda dem i forskning på olika sätt. Och lite exempel på forskningsprojekt som har fått stöd under åren. Att till exempel att utveckla cellodlingskulturer för att ersätta djurförsök vid vaccinproduktion. Det har vi varit med om och stödja. Bland annat poliovaccin och hund- och katt. Pestvaccin. Att utveckla bättre behandlingsmetoder för leukemi. Sen som jag kommer gå in på mer senare, att använda cell- eller datamodeller för att mäta tarmens förmåga att ta upp ett läkemedel. Sen olika cellkulturer för forskning om sjukdomar, till exempel cancer och diabetes. Hudmodeller där man använder mänsklig hud för att titta på sårläkning. Sen det som vi har stött kanske allra mest, det är utveckling och utvärdering av metoder för att göra giftighetstestning. Och det kommer jag att prata, eftersom det är liksom mitt område också, så kommer jag att fokusera ganska mycket på det. Och även då projekt som ersätter djurförsök inom utbildning och dataprogram, video, filmer och så vidare. Men det är inte enbart naturvetenskaplig laborativ forskning vi har stött. Vi har även stött en del projekt där man har tittat på djurens roll och situation i samhället och så vidare. Men det här var ganska länge sedan faktiskt som vi gav något bidrag till den här typen av projekt, eftersom vi får in 50-60 projekt per år, och det är väldigt många bra projekt där det är att verkligen ersätta djurförsök. Vi delar ut ungefär 1 miljon kronor per år, och under årens lopp så har det blivit ungefär 25 miljoner, och vi börjar närma oss nu ungefär 500 projekt faktiskt som har fått stöd. Jag sa att vi delar ut ett forskningspris varje år, Och det är ju för att uppmuntra då en forskare som har gjort en viktig insats för utvecklingen av alternativ till djurförsök. Eller också kan man ha bidragit på något annat sätt då för att främja djurfria metoder. Och i början så delade vi ut det här priset själva. Och sedan 1996 så delar vi ut det tillsammans med våra systerorganisationer i Danmark och Finland. Och det här priset kallas Nordiska forskningspriset för alternativ till djurförsök. Och det består av 60 000 svenska kronor. Och senast vi delade ut det här i Sverige, det cirkulerar då så att det delas ut i respektive land. Och det var 2007 och då var det Anna Forsby på institutionen för neurokemi på Stockholms universitet som fick priset. Och hon fick det dels, hon har utvecklat olika modeller baserade på nervcellskulturer och då är det en human cellinje som hon har använt. Och dels har hon utvecklat en modell för att studera diabetes och effekter på nervceller. Akut giftighet, en annan typ av celltest. Och slutligen, det som vi ville främst uppmärksamma, det är att hon har utvecklat en modell för att titta på ögonirritation. Och det, då är det så att det finns tidigare så, eller det gör man ju fortfarande då, använder kaniner och droppar ämnet som man ska testa i nedre ögonlocket på kaninen. Och ni vet ju själva, om man får någonting, schampo eller någonting i ögat, så svider det ju hemskt. Och det kan ju vara ännu värre produkter som man testar då, så att det är väldigt plågsamt. Man får spänna fast kaninen i boxar då för att den ska skada sig. Men hon har då, eller sen finns det utvecklat olika alternativa metoder baserat på celltester och andra typer av modeller. Men det som har varit problemet med dem är att de inte kan uppskatta den här lilla, eller mildare ögonirritationen. Men den här modellen som Anna har utvecklat, så kan hon också även få fram effekter och mildare effekt, så att det finns nu möjlighet att helt ersätta den här gamla kaninmodellen. Skriftserier har vi ger ut olika rapporter då från forskarprojekt. Sen har vi en liten skrift som kallas med andra metoder som går till våra gåvogivare. Vi har också ett elektroniskt nyhetsbrev som kommer ut minst en gång i månaden. Och jag tror att flera av er här prenumererar på det. Och sen, om ni inte gör det, så tycker jag att ni ska gå in på vår hemsida och prenumerera på det. För att där får man väldigt mycket information och samlat och på ett lätt sätt. Hålla sig uppdaterad vad som händer både när det gäller djurförsök, men framförallt då utvecklingen av djurfria metoder. Ja, politiska påtryckningar. Ja, vi deltar ibland i debatter. Vi vill inte någon sån där väldigt attraktiv partner att ha i debatter, eftersom vi är ju ganska neutrala. Vi förespråkar alternativa metoder snarare än säger nej helt till djurförsök. Så att där förekommer vi inte så ofta. Men däremot så försöker vi då så aktivt som möjligt påverka politiker och bland annat uppvakta politiker i de frågor som rör främst alternativa metoder då. Och vi var lyckosamma 2008, för då hade de statliga anslagen till utveckling av alternativa metoder hade sjunkit ganska kraftigt. Och vi uppvaktade högskola- och forskningsministern och påpekade det här, att det är mycket olyckligt att det har dragits ner så kraftigt, anslagen. Och faktiskt till forskningspropositionen några månader senare så hade nivån höjts ganska, eller ja, med ett antal miljoner. Så att där fick vi ganska snabbt effekt av vårt arbete. Vi svarar på remisser, vi har varit väldigt aktiva när det gäller EUs nya kemikaliepolitik och svarat på remisser och försökt påverka det på olika sätt. Jag sa att det är viktigt med samarbete och internationellt så samarbetar vi, eller vi, dels så har vi tagit initiativet till att starta Svekopa som är en svensk plattform för ja, alternativa metoder. Då. Och Svekopa tillhör en organisation som heter Ekopa. Som är en europeisk spindel så att säga. Och sen så finns det då de här plattformarna i de olika europeiska länderna. Och en sån här plattform, den ska innehålla då representanter från fyra parter som har intresse i ja, frågor som rör djurförsök och alternativa metoder. Så det ska finnas representanter från myndigheter, industri, djurskydd, djurrätt och universitet och högskolor. Och det är väl framförallt kanske en diskussions- och informationsplattform. Men ändå, Ekopa har fått en ganska hög status i Europa och att man kan på så sätt diskutera frågor och komma fram till några slags konsensuslösningar. Sen sitter vi med i Vetenskapsrådets bedömningskommitté för ansökningar när det gäller då alternativ forskning som rör alternativ till djurförsök. Och det är alltså det är de statliga medlen som fördelas av Vetenskapsrådet. Vi har deltagit och deltar fortfarande i flera stora EU-projekt. Acutox-projektet kommer jag nämna lite senare och det är det EU-projekt som jag har varit koordinator för. Och sen ett annat när det gäller reproduktionstoxicitet. Så, det var en presentation av Forska utan djurförsök och nu tänkte jag då gå in lite mer på moderna djurfria metoder som ersätter djurförsök. Och då titta lite på vad finns det för, vad är det för drivkrafter för att de här metoderna ska utvecklas. Ja, lagstiftning är en. Etiska skäl givetvis, men även ekonomiska och vetenskapliga skäl. Och då tänkte jag ta lite exempel som kan belysa det här då. När det gäller lagstiftning då så har vi ett försöksdjursdirektiv sedan 1986 som säger då att ett experiment på djur får inte utföras om det finns en vetenskaplig godtagbar annan metod då, det vill säga någon slags alternativ metod. Nu är det så att den här lagstiftningen är på väg att revideras. Den har ändrats, eller det ligger nu ett förslag till förändringar. Och vissa förändringar har stärkt djurskyddet. Andra, till exempel, så har man kommer man antagligen ta bort den här formuleringen just att man inte får utföra ett djurförsök om det finns en vetenskaplig godtagbar annan metod. Och där har vi försökt att påverka, men det ser ut, vi har inte det helt slutgiltiga förslaget ännu. Men antagligen kommer den här formuleringen tas bort, vilket är ju väldigt olyckligt då. Men som sagt, på andra punkter så kommer antagligen det här direktivet och stärka djurskyddet. Det står även i det här direktivet då att EU-kommissionen och medlemsländerna de måste aktivt uppmuntra utvecklingen och utvärderingen av och acceptansen av de här alternativa metoderna. Men ja, Om det egentligen sker i praktiken är väl, kan man ju ifrågasätta. Så att, men en annan lagstiftning då, där man verkligen har satt mer kraft bakom, kan man säga, det är ändringen i EUs direktiv för kosmetika. Och där fasar man helt enkelt ut djurtesterna. Sen i mars förra året så är det förbjudet att testa kosmetika, och det är både ingredienser och slutprodukt. Och det är även förbjudet att sälja djurtestade produkter, så att det går inte att för ett företag i Europa importera från utanför Europa ett djurtestat preparat. Utan det, så där har man verkligen sagt tryck på utvecklingen av alternativa metoder, eftersom det fanns egentligen inte tillräckligt bra metoder, men nu helt plötsligt finns det massa pengar och man kan då satsa verkligen på att utveckla alternativen. Så där kan man se att lagstiftningen kan verkligen ha effekt. Men det finns dock några undantag, och det är tester för långtidstoxicitet, alltså långtidsgiftighet, reproduktionstoxicitet och genetik, vilket är ämnen tas upp och hur de fördelas i kroppen. Där är förbudet 2013. Så det var lagstiftning då som kan vara pådrivande. Sen är det ju givetvis etiska skäl. Där tänkte jag inte prata så mycket om, eftersom jag inte har någon utbildning när det gäller etikfrågor och så vidare. Men man kan väl ändå säga att antagligen är det så att de flesta forskare väljer väl inte att göra djurförsök om de inte tror att de måste. Att de tycker att det här är den metoden som är bäst att använda. Men sen är väl då diskussionen, finns det verkligen inte alternativ, och är inte verkligen alternativen lika bra? Så det är väl oftast där konfrontationen. Däremot så tänkte jag gå in och prata lite mer om ekonomiska skäl att ersätta djurförsök. Och då tänkte jag som exempel ta den nya kemikalielagstiftningen inom EU som jag var inne på tidigare, som kallas REACH. Och då är syftet att säkerhetsutvärdera alla kemikalier som produceras i mer än ett ton per år. Och då, den här trädde ju i kraft i mitten av 2007, och fram till slutet av 2008 så fick alla företag då förregistrera substanser som de tänkte sälja. Och jo, just det sa jag tidigare här när vi pratade utanför, att nu, förut så låg ju då det låg på myndigheterna, de europeiska myndigheterna, Kemikalieinspektionen i Sverige, att bevisa att substanserna som företagen säljer, att de är inte giftiga. Medan nu med den nya lagstiftningen så har man lagt det här kravet på företagen istället, att de måste visa att de produkter de säljer är ofarliga. Men då, och sen då till 2008, slutet av 2008, då fick alla företag då som visste att de skulle sälja en produkt som innehöll en viss substans anmäla, förregistrera de här substanserna. Och då hade man beräknat innan att ja, det blir nog 27 000 företag då som gör 180 000 förregistreringar av 29 000 substanser. Så alla beräkningar då man har gjort på det här, man räknat på att ja, det är 30 000 substanser som kommer att behöva, man behöver komma att ta fram data för. Men resultatet blev istället att det var 65 000 företag som gjorde 2,7 miljoner här förregistreringar, och det var 140 000 olika substanser. Och det här innebär ju att det blir, man visste att det var mycket, men det blir ju ännu mycket mer. Och hittills då så har man kanske idag testat 200 till 300 nya substanser per år. Nu ska man helt plötsligt testa alltså 2018 då ska man ha data för alla de här 140 000 substanserna. Nu kanske inte det behöver testas för precis alla, det kanske finns data redan, men det kommer att röra sig om många tusen substanser varje år då som ska testas. Så att då när man har gjort beräkningar, de första beräkningarna gjorde man ju då på de här 30 000 substanserna, och då räknar man kanske med att under en 10-årsperiod så skulle det behöva användas kanske 10 miljoner djur. Men med de här nya, den nya informationen då, så räknar man att ja, men det blir en användning av kanske 54 miljoner djur. Eller även ännu mer, kanske uppåt över 100 miljoner. Och dessutom kommer det här då att kosta 9,5 miljarder euro under de här 10 åren. Så att det är ju helt klart, för att överhuvudtaget det här ska kunna genomföras, så måste man ta fram bättre och billigare djurfria metoder. Annars går inte lagstiftningen att genomföra. Och det finns inte testlaboratorium att utföra de här djurförsöken på heller. Så att, och sen så då, om man tittar på där det kommer att gå åt flest djur, det är för att titta på reproduktions alltså skador på reproduktionen, och upp till 80-90% av alla djur som kommer att användas i olika reproduktionstester, och det här kommer att röra sig om 70% av kostnaden ungefär. Om man jämför med det som är ungefär idag, då, den här gamla siffran, men det är det senaste som finns inom EU då från 2002, så är det här då reproduktion och utveckling, alltså fosterskador och så vidare. Det är ungefär 15% av djuranvändningen är inom för den typen av testning idag. Vetenskapliga skäl till att utveckla alternativ. Ja, då tänkte jag fortsätta med det här med skador på utvecklingen och fosterskadande ämnen. Och där har man visat att djurtesterna är dåliga på att förutsäga påverkan på människa. Och det här har man även visat inom andra områden, inom akut giftighet till exempel, där kanske djurförsöken, det är 60% som man kan förutsäga på rätt sätt av olika substanser. När det gäller hudirritation är det ännu sämre, det är 50%. Så man skulle lika väl kunna slänga krona eller klave för att och avgöra om ämnet är gift eller inte. Men om vi går tillbaka till den här studien då, för den är ju väldigt omfattande. Man har tittat på 1400 olika studier av potentiellt fosterskadande substanser. Och det var de här forskarna drog slutsatsen var att 25% av resultaten från studierna då var inte tillförlitliga. Och då har man tittat på de djurslag som var vanligast då, mus, råtta, kanin, hamster, apor och hund. Man drog också slutsatsen av att av de kända fosterskadande substansen så var bara hälften som var fosterskadande i mer än en art av apor till exempel. Men kanske det mest häpnadsväckande var då att färre än en på 40 av substanserna som var fosterskadande i djurstudien, de hade någon fosterskadande effekt på människa. Så att av de här som man fick 40 substanser som var fosterskadande i djurstudier, så är det egentligen bara en som är av de här 40 som är då har fosterskadande effekt på människa. Om vi det så tänkte jag visa och ta ett exempel. Ett känt exempel där effekter på människa och djur skiljer sig åt väldigt mycket. Och neurosedyn har ni säkert alla hört talas om, och neurosedynkatastrofen som skedde i början av 60-talet. Neurosedyn, det var en lugnande medicin som man ofta gav till gravida kvinnor då, för att de skulle sova bättre och så vidare. Men man upptäckte ganska snart att det här läkemedlet då gav grava missbildningar, och framförallt armar och ben. Men det var även missbildningar i mag, tarmkanal, hjärta och njurar och öror och även lungor. Så att det här substansen drogs bort från marknaden 1961. Men då hade väl säkert flera tusen gravt missbildade barn föds. Och det visade sig sen efterhand att det var bara under en viss väldigt kort period i fosterutvecklingen som den här läkemedlet hade den här effekten. Så det var mellan drag 34 och 50 efter menstruationen. Sen så har man då i efterhand försökt att se, för man blir väldigt oroad då, att men hur kunde man missa det här, och vi måste ha tester för att kunna fånga upp de här skadorna. Så att då testade man i olika arter, man var i en mängd, och så ser själva 10 råttarter, 15 mus, 11 kanin, 2 hundraser och 8 olika apor. Och det orsakade inte fosterskador. Man kunde bara hitta det i en enda ras av kaninja. Där det förekom missbildningar som liknade den hos människan. Men då var det i mycket, mycket högre koncentrationer, alltså upp till 25-300 gånger. Och det man har dragit slutsatsen är att olika arter omvandlar då neurosedyn på olika sätt, så att det bildas hos människor om det bildas någon giftig metabolit. Och om vi går vidare då och tittar på vad det här kommer att få för konsekvenser då för kemikalielagstiftningen. Så om man tittar i litteraturen så kan man se att överensstämmelsen mellan djur och människa när det gäller fosterskador, det är kanske ungefär 60%. Inom kemikalielagstiftningen då, så ska alla substanser som produceras i mer än 100 ton per år inom EU, de ska testas då för effekter på reproduktion. Och det här innebär att det är ungefär 5500 kemikalier som ska testas. Och då har man uppskattat från det man vet att det kommer att kanske röra sig om sådär 2,5% av de här som verkligen kommer att vara fosterskadande hos människa. Så att 138 av de här 5500 kemikalierna skulle vara fosterskadande. Och genom att använda djurtester då, så skulle man kunna fånga upp 116 av de här 138. Och det är ändå, får man säga, relativt bra att man hittar rätt många. Det är svårt att hitta tester som skulle vara bättre på att upptäcka giftighet av andra typer. Men problemet är att man också skulle hitta nästan 3500 skadliga kemikalier som skulle då ge utslag att vara fosterskadande i djurtesterna, men som egentligen inte kommer att vara det hos människan. Så att man kommer att få 63% falska positiva, som man kallar det för. Och då kan man ju säga kanske att det kanske inte är så stort problem. Man hittar ju många i alla fall av de skadliga här. Men att då man hittar flera som ser ut att vara skadliga men som inte är det. Men ja, de här, som, om man inte hittar, eller de här falska negativa, alltså, som att man då inte hittar en fosterskadande substans i ett djurtest, det är ju ett problem då, säkerhetsproblem, och att man skulle kunna få att människan skulle kunna utveckla fosterskador om man exponeras. Men det här med att det finns falska positiva, det är ett ekonomiskt problem. Och då är det ju så att det är inte säkert att det bara säger att då kan vi inte använda de här 3500 substanserna. De kanske är viktiga på något sätt. Ja, då ska företagen antingen testa dem vidare och se, ja, är de verkligen skadliga? Då blir det nya djurförsök. Och, eller så ska man, ja, men då måste vi hitta någon annan ersättningskemikalie. Ja, då blir det ytterligare djurförsök om man ska göra det. Så att helt klart så behövs det då bättre och säkrare tester. Och en väg att gå, som där vi har sett också att de djurfria metoderna som har utvecklats inom då, säkerhetstestning, de har ju varit bättre än djurtesterna. För annars hade de inte kommit på marknaden, eller de får inte godkännas om de inte är bättre. Så, då tänkte jag övergå till att prata, nu har jag pratat om alternativa metoder och djurfria metoder, men det finns faktiskt en definition på det här. De tre R:en brukar man definiera alternativa metoder. Och de tre R:en står för reduce, alltså använda färre djur. Refine, alltså förbättra, förfina försöksproceduren. Replace, att ersätta djurtesterna. Och den här definitionen, den myntades av Russell and Birch redan 1959. Och det är ju en ganska märklig sätt att definiera ett alternativ till ett djurförsök, att man även tar med där metoder för att minska antalet djur och göra djurförsöken mindre plågsamma. Så att det som vi stödjer då, Forskare utan djurförsök, det är att man helt ersätter djurtesterna, att det verkligen är djurfria metoder. Jag tänkte bara kortfattat nämna då vad man menar, för att ni ska förstå lite bättre då, vad man menar med att förfina. Det kan vara till exempel att man ger smärtlindring under ett djurtest, att man ändrar testdesignen så att man ser tidigare tecken på någon skada och kan avbryta försöket. Man försöker välja den bästa typen av provtagning, man förbättrar djurhållningen till exempel och försöker hitta bättre metoder för att bedöma stress och smärta. När det gäller att minska antalet djur då, i ett test, så kan man göra en genomtänkt försöksplanering. Man använder statistiska metoder för att räkna ut det minimala antalet djur som behöver användas för att ändå få ett tillförlitligt resultat. För det är ju ingen idé då att forskarna använder för litet antal djur och sen så går det inte att dra några slutsatser i försöket. Man kan använda som att förstudie och titta på cellkulturer eller göra datasimuleringar. Och sen bara gå vidare och göra en färre då djurtester. Något som är viktigt är att förbättra kommunikationen mellan forskare, så att man inte upprepar då tester i onödan eller djurförsök i onödan. Och något som kanske är ännu viktigare är att man harmoniserar de riktlinjer, internationella riktlinjer som gäller till exempel vid giftighetstestning, att man inte i ett land kräver en sak och sen så måste man göra någonting annat i ett annat land, så att man får göra flera djurförsök. Och det är ju både vad som krävs och att det protokollen är harmoniserade. När det gäller att ersätta, helt ersätta djurförsök, då brukar man prata om antingen in vitro, och då är det i glas, alltså i provrör. Så det, och då är det frågan om ofta cell- eller vävnadsodlingar. In vivo, det är i livet, och då tänker man ju då på försök på människa, men då är det ju givetvis ofarliga försök som man kan använda. In silico, i kisel, alltså databaserade försök. Sen tänkte jag då gå igenom lite exempel på vad det finns för ersättningsmetoder. Människa, lägre stående organismer. Här är det ju, som ni hör, även om man säger att det är ersättningsmetoder, så räknar man med lägre stående organismer, tidiga utvecklingsstadier av ryggradslösa djur. Sen kommer man in på in vitro-tekniker, alltså cellodlingstekniker, och där börjar ju då komma ifrån användningen av djur. Och sen komma in på fysikaliska, kemiska, immunologiska tekniker, datamodeller och modeller och attrapper. Och då ska jag säga att vi på Forskare utan djurförsök, vi ger ju inte anslag till de här, till projekt som använder lägre stående organismer eller tidiga utvecklingsstadier, och inte ens att man använder djur för att ta ut celler, utan det är helt, ska ju vara cellinjer då, och helst från mänskligt material. Om vi tittar först på människa då, så det används ju faktiskt en hel del frivilliga personer i olika försök, men då är det ju, då ska det ju vara ofarliga försök, och det kan ju vara till exempel man tittar på hudirritation av någon kräm eller någonting sånt där. Och det är ju etisk prövning av de försöken också, att man får inte använda försökspersoner hur som helst på något sätt. Sen kan man tänka sig andra tekniker då, där man tittar på låga halter av läkemedel i kroppen, hur det förändras och hur det sprids i olika organ till exempel. Epidemiologiska studier, det är ju alltså någonting man gör i efterhand. Man tittar på stora grupper av människor. Man kan, om det är en fabrik där man tillverkar någon giftig, något lösningsmedel till exempel, så kan man ha en grupp i fabriken och en grupp människor med samma ålder, kön och så vidare. Och så försöker man se om det dödligheten skiljer sig mellan de här grupperna. Donerade organ finns ju möjlighet att använda. Det används nog ganska lite inom forskning, eftersom det prioriteras givetvis transplantationer. Mänsklig vävnad som man tar ut vid operationer förekommer en del. Det är till exempel hudbitar kan man sedan odla upp till, alltså stå, från en liten bit kan man odla upp i odlingskulturer till ganska stora hudsjok. Som man kan användas för att titta på sårläkning, brännskador, hur det läker. Vävnadsbitar från magsäck och tarm går också att använda till att studera olika typer av sjukdomar. Sen cellkulturer då, och då finns det till exempel väldigt avancerade tredimensionella kulturer av där man försöker att rekonstruera hud. De här går att även att köpa kommersiellt, så att det är en teknik som används väldigt mycket. Kulturer från munslemhinna används i cancerforskning till exempel. Sen finns det cellinjer, det är alltså tumörceller som man odlar. Och ja, det här, och sen så alltså cellinjer, det är tumörceller som man kan odla hur länge som helst. Det finns de äldsta såna här cellinjerna, de är från 40-50-talet någon gång. och tagen från en patient alltså med cancer och odlas hela tiden på labb över hela världen. Och där finns det en typ av celler som man använder för att titta på om blivande läkemedel tas upp i tarmen hos människa. Och då har man en liten fiffig modell. Ofta odlar man ju celler i någon sån här cellodlingsliten plastburk. Och i den här då, så det här var den här burken som jag visade. Och här har man en insats kan man säga. Så det här ska vara cellerna. Och sen så är de här cellerna växer på ett membran som är permeabelt. Så att om man tillsätter läkemedlet här uppe så kan man se sen mäta hur mycket som har gått igenom det här celllagret. Och det ska då visa på hur mycket som kommer att tas upp i tarmen. Och det här är ju då någonting som man studerade i djur tidigare. Och det är en forskare i Uppsala som har utvecklat den här modellen och fått stöd av oss för det. Och det används över hela världen nu på läkemedelsföretagen. Nu var vi inne då på det här med lägre stående organismer. Och då, ja, det är bakterier, virus, svampar och växter och även ryggradslösa djur som jag sa då. Och där kan man ta exempel bakteriekulturer där man tittar då på om ämnena är mutagena. Och då kan det vara en indikation på att de även kan ge cancer. Och då har jag ett exempel här. Det är en typ större som här skål när man har en näringsgel, man ska säga, som och sen så stryker man då den här ämnet som man ska titta på den här plattan. Och sen så om det växer ut bakterier här, så eller i normala fall så kan inte bakterierna växa på den här plattan. Men om det är så att det är ett ämne som är mutagent ändrar bakterierna på något sätt, så att då kan vissa börja växa. Så att det är det man ser här då, de här små vita prickarna. Så då är, när det växer då bakteriekulturer på den här plattan, så indikerar det att det är ett ämne som är mutagent och eventuellt kan orsaka cancer. Nu ska vi se. Ja, sen finns rekombinant DNA-teknik där man har mänskliga gener som man så att säga sätter i, som kodar för olika proteiner och som man sätter in i bakterien, och sen när den tillväxer så produceras det här proteinet och utsöndras. Så ett exempel på det är insulin, att det tillverkas på det sättet. Sen tänkte jag nämna ett litet lustigt test, ett löktest som man använder för att testa giftighet. Det är faktiskt något som man kan göra själv hemma i köket. Det är bara att handla vanlig gul lök. Och då, sen så, jag har gjort det som någon labb någon gång, och då kan man nu när det är snö till exempel gå och ta snö här ute på gatan, och sen så går man ut i skogen och tar snö, och sen kan man ta någon mellanting. Och sen så smälter man den och sen sätter man ner lökrötterna i ett glas eller någonting så här, och sen ser man då. Och då kommer ni antagligen se att det i den här snön som jag tagit här ute på gatan så växer inte lökrötterna så bra. Och det lustiga är att det här testet har vi haft med för att utvärdera om det kan förutsäga akut giftighet för människa av olika ämnen då. Och det fungerar faktiskt förvånansvärt bra. Celler från mänskliga celler fungerar bättre, men det här är faktiskt ändå relativt bra på förutsäga. Ja, det finns ett annat test där man använder det heter pyrogentest, alltså man detekterar bakteriegifter, och de här bakteriegifterna de ger feber, så att det är till exempel medicintekniska utrustningar, det kan vara som alltså spikar och grejer för knän och sånt, så måste man testa det så att det inte innehåller bakterier, så att man får då feber och en bakterie tillväxt. Tidigare då så använde man kaniner för det här, och då mätte man temperaturen då, om den stegrad temperatur hos kaninen, så innehöll det de bakteriegifterna. Men sen utvecklades ett annat test, Limulus-testet, där man tog blod ifrån häskokrabban för att göra ett sånt här testkit då, för att se om de här, det kan vara infektionslösningar till exempel också, om de innehöll de här bakteriegifterna. Men då uppstod ett nytt problem, för att då behövdes det så mycket blod så att då höll man nästan på att utrota den här häskokrabban för att få blod till det här testet. Men numera så finns det då ett test som är baserat på humant blod och som då givetvis fungerar mycket bättre än det här som är baserat på blod från ett djur. Tidiga utvecklingsstadier. Det används oftast då för att studera reproduktionsskador, fosterskador. Eftersom där har man ett problem, eftersom det är så mycket som ska täckas in då under fosterutveckling och så vidare. Men det finns alternativ som man kan prata lite mer om sen. Men då kan man odla istället embryon av olika slag istället för att exponera mamman då, och då indirekt embryon, så kan man exponera embryon direkt istället. Det vanligaste är väl råtta, mus eller kyckling, och det finns olika testmodeller då. Det är en som är baserad på ett kyckling embryo där man har embryo kvar i ägget, och så öppnar man upp som en lucka i skalet, och sen injicerar man in det ämnet man ska testa. Men det fungerar inte särskilt bra, eftersom ofta så skadas ju kanske embryot bara av att man skadar skalet. Sen så fanns det också ett test för ögonirritation där man också använder kycklingembryo, där man då placerar det som man ska titta om, det är ögonirriterande, på en pinne här uppe som innehåller blodkärl, och så kan man se om det har effekt på de här blodkärlen. Då kan man dra slutsatsen att det är ögonirriterande. Det här är en groda, alltså grodämne, det heter fetax. Frog embryo teratinicity assay och senepus grodan som man använder för att studera fosterskador, och det är väl ett test som inte fungerar så där särskilt bra heller faktiskt, och det finns förhoppningsvis bättre metoder nu under utveckling där man kan använda cellkulturer istället. Nu kommer vi in på de här cellteknikerna. Och dels är det organ som kan odlas i kultur. Man kan också använda slaktavfall på olika sätt. Till exempel vid operationsträning så finns det möjlighet då att det finns en utrustning som man då kan koppla på slangar, och sen så pumpa som vätska i organet, och så träna på det här istället då, för att träna på ett nedsövt gris, eller ofta de tränar på en operation. Även slaktavfall, isolerade ögon används för att titta på ögonirritation. Och sen så till exempel att använda organ från djur som dött av naturliga orsaker i undervisningen. Och det tror jag att det görs mer och mer. Det är klart att det kan vara en smittorisk, men Vad jag har förstått när jag har pratat med veterinärstudenter så används det nästan alltid djur då som har dött av, eller har använts på andra sätt då inom forskning kanske, och sen så används de då i undervisningen för att titta på anatomin och så vidare. Och jag odlade organ som hud, har vi varit inne på tidigare, och vävnad också från människa, munslemhinnan, så det kan vi hoppa över. Sen är väl, så kommer vi in på det som man kanske mest förknippar med alternativa metoder och djurfria metoder, och det är ju cellkulturer då. Och då finns det olika typer av cellkulturer. Det är något som man kallar för primära kulturer. Där tar man ut celler, alltså antingen vid operationer från en människa eller från ett djur. Då måste man ju då avliva djuret och ta cellerna. Men det som kanske används allra mest är de här cellinjerna som är cancerceller. Och det är ju i typ enbart den typen av forskning som Forskare utan djurförsök stödjer. Och även då stamceller har ju blivit mer och mer vanligt, och även där kan man göra cellinjer, alltså, så att man inte behöver ta ut nya celler hela tiden. Och då, som jag sa tidigare, att cellodling är ju tyvärr inte alltid djurfri, utan att det förekommer, och det största problematiken är nog serum som tyvärr används i många fall. Och kalvserum är då som jag huvudsakligen tänker på, där det är en plågsam procedur när de kalvarna tappas på serum. Så att där har vi forskare utan djur försökt fundera på att bli mer sträng och restriktiv på att ge anslag då, och verkligen uppmuntra forskarna att ta fram serumfri odling. Och det finns massor med alternativ. Men i dagsläget kan inte alla celltyper odlas i serumfritt medium. För att cellerna ska kunna växa, så serum, och speciellt alltså kalvserum, innehåller massa tillväxtfaktorer som påverkar cellerna på att, liksom, så att de växer. Men i princip kan man ju renframställa det här eller tillsätta kemikalier för att det har samma effekt. Så att förhoppningsvis så kommer det fram för alla olika celltyper att man kan använda ett medium där man inte behöver tillsätta det här djurserum. Och det är andra produkter också som kan komma från djur, och det kan vara väldigt svårt att avgöra när forskarna ansöker i projekt att kunna se då exakt vad det är för typer av tillsatser de gör. Sen så tänkte jag visa lite hur det kan se ut på ett cellodlingslaboratorium. Och då bland annat så odlar man i såna här små skålar. Det finns också stora flaskor som man odlar upp cellerna i. Och sen om man gör försök då, så kan man använda såna här små brunnar här. Så att då har man cellerna i de här brunnarna. Och sen kan man göra, då är liksom varje sån här brunn ett eget litet experiment, så att säga. Och så här kan cellerna se ut. Det här är en nervcellinje, så det är, och den är av mänskligt ursprung. Och där är en sån här primär kultur. Och det här är en tredimensionell kultur med många olika celltyper som man odlar i suspension. Sen om man ska göra stora försök och till exempel testa många substanser, så vill man ha det automatiserat. Så då har man den här typen av odlingsplattor, och sen så tillsätter man då cellerna och odlar man upp här, och sen har de något odlingsmedium och så tillsätter man de olika substanserna som man vill testa. Och så kan, man, kan allt det här ske automatiskt. Så det här är en robot då som ja, tillsätter de substanser som man ska testa och så vidare. Och tar ut prover. Så att det går ju, utvecklingen går ju mer och mer åt, mot det här. Den här typen av stora robotar som gör tester. Så att det finns ju en enorm potential hos de här cellodlingstesterna. För att det skulle nästan inte gå att genomföra överhuvudtaget med djurförsök. Utan man kan testa alltså, tusentals substanser under en vecka. Så det är fantastiska tekniker som är på frammarsch. Här var det här med kemiska eller fysikaliska och kemiska och immunologiska tekniker som det var någon som frågade om. Ja, det till exempel man kan göra ett vanligt pH-test för att se om substansen är basisk eller sur, och då kan man från det dra slutsatsen att det här måste vara hud- och ögonirriterande, så att då kan man sortera bort en mängd substanser som man inte behöver göra vidare tester för. Sen finns en annan där man använder sig av ett växtprotein, en lösning med ett växtprotein för att testa ögon- och hudirritation, och det är en kommersiell produkt, eller två egentligen, iTex och Skintex. Sen finns det fysikaliska, kemiska analysmetoder, kromatografi till exempel för att testa tillverkningssatser av insulin. Det här är biologiska produkter som kan variera mellan tillverkningssatser. De måste ju alltid då, varje tillverkningssats måste ju testas. Ett skrämmande exempel som jag kan göra en utvikning om, det är Botox som ni säkert alla känner till. Och där fram till nu så har man ju använt djurtester. Och då har man ju använt den här LD50-testen där man testar vilken dos där 50% av djuren dör. Och Botox, det är ju det mest giftiga toxin som finns. Så att det här sprutas in hos djuren och sen så får de kramper och dör slutligen efter 3-4 dagar. Men då har de liksom kvävts till döds i princip. Så att det är fruktansvärda försök. Ni kan läsa mer på vår hemsida. Det var om de här typerna och att det finns nu alternativ och att det även att de som producerar Botox måste ta fram andra typer av tester som är baserade på celler eller på, det finns andra varianter också. Och det här måste man göra också för varje tillverkningssats i och med att det är ett biologiskt material. Och likadant för vacciner också, så måste man testa som varje tillverkningssats. Men där finns det då metoder nu som med antikroppar som man kan använda istället för djurtester. Ja, datamodeller, det finns det kanske framförallt inom undervisningen används det olika datamodeller. Man simulerar dissektioner, operationer och så vidare. Sen kan det vara datamodeller för hur kroppen fungerar. Man tittar på hjärtat, cirkulation, mag-tarmkanalen, hur det fungerar. Man kan också använda matematiska metoder där man tittar på molekylstrukturen och alltså ämnets molekylstruktur och dess aktivitet. Så att man kan göra en bedömning av hur pass giftigt det skulle vara genom att jämföra med andra ämnen. Inom läkemedelsindustrin så där är det ju väldigt vanligt att man använder datamodeller för att ta fram en läkemedelskandidat som man säger. Som man som har de egenskaper man önskar då, att den ska och inte ha massa oönskade egenskaper. Sen slutligen modeller och attrapper. Det finns till exempel några silikonrottor som man kan träna på att injicera i svansen och så vidare. Det är lite olika för undervisningsändamål. Så då har jag liksom gått igenom alla typer av det man brukar räkna som ersättningsmodeller eller ersättningsmetoder för djurförsök. Men som ni märkte så är det ju många av dem innefattar ju faktiskt användning av djur. Men då är ju står ju hoppet till cellkulturen att de och vad vi har sett då i flera studier så kan man utveckla bra och tillförlitliga metoder. Jo, när det gäller graviditetstestet så på 60-talet så använde man faktiskt kaniner för att testa om en kvinna var gravid. Man tog urin och sprutade in i kaninen och sen så var man tvungen att öppna upp kaninen och titta om äggstockar och var uppsvällda och men idag då så finns det ju den här stickan där man testar ett hormon som bara finns då om man är gravid. Och det är ju ingen människa som skulle säga att vi går tillbaka till djurförsök. Det kan ju ingen argumentera för. Så att visst går det att ersätta djurförsök. Och likadant när det gäller poliovaccinproduktionen under 1980-talet. Så varje år, åtminstone under 70-talet då, så dödades det 2500 apor varje år för att man tog ut njurceller som man sedan använde för att odla virus i för vaccinproduktion. Men idag så använder man använder cellinjer i stora celler då, i stora tankar och odlar virus i det. Och det man kan använda både mänskliga celler eller en cellinje från med ursprung från apan. Monoklonala antikroppar som man använder till exempel inom forskning producerades tidigare och delvis fortfarande idag något som kallas ascitesproduktion hos mus. Och då sprutades det man ville ha antikroppar mot in i buken på mus och så blev det tillsammans med ett ämne som var irriterande så att man fick en bukinflammation hos musen och så började produceras antikroppar och musen svälldes, ni ser hur det ser ut där, den är uppsvälld och så tappade man ut antikropparna genom buken. Men nu kan man då genom att använda celler producera de här antikropparna istället. Det här pyrogentestet, det vill säga febertestet kan man säga, för att detektera bakterietoxiner gjorde man som jag sa först från början i kanin och sen så var de här fäskokrabborna och nu så har man övergått till mänskligt blod istället och får bättre resultat då med det mänskliga blodet. Vi var ju inne på det här med reproduktion och fosterskadande effekter. Och det är ju en väldigt svår del hur man ska kunna ersätta djurförsök. För det är ju så väldigt många olika delar i reproduktionscykeln. Dels är det utveckling av könsceller. Sen ska det vara så lätt man på engelska. Vad heter det? Fertilitet. Ja, nu kommer jag inte på det svenska ordet. Men sen implantation och sen då utveckling av embryot. Så att hitta en djurfri test som täcker in allt det här är ju fullkomligt omöjligt. Men då får man ju utveckla flera olika tester för de här olika delarna. Och då så stödjer vi Forskare utan djurförsök. Vi stödjer olika projekt där man tittar dels på kvinnlig fortplantning och på manlig fortplantning. Och som jag sa tidigare så är det ju djurförsök som man använder idag, och det är vanligtvis att man använder råttor. Men de projekten vi stödjer är båda i Uppsala projekt. Det är här han odlar man mänskliga livmoderceller som de tar ut vid operationer. Och så tittar man på effekter då av hormonstörande ämnen. Och något liknande gör man här då, när man använder också, det är mänskliga celler man använder som producerar testosteron, och så tittar man på om ämnen sänker produktionen av testosteron, så kan man ju dra slutsatsen att de har effekter på fortplantningen. Och de här forskarna, de har ju ett mål. Det är ju att dels att utveckla en bättre testmetoder, men också målet är ju att ersätta djurtesterna. Och likadant när det gäller fosterskador, så är det ju råttor, möss, hamstrar och kaniner som används idag för att studera fosterskador. Medan här är också en Uppsala forskare som utvecklar, han använder embryonala stamceller och vi tar reda på vilka gener då som påverkas av kemikaliernas skadliga effekter. Går mer ner på liksom vilken mekanism, som vad är det som händer då på gennivå. Och här är ju också målet att utveckla bättre testmetoder än de här då ofta väldigt trubbiga metoderna som djurförsöken utgör. Och att även då ersätta djurförsök. Ögonirritation, det var det här projektet som fick Anna Forsberg, som fick Nordiska forskningspriset. Och som jag sa, det här var en rätt avancerad metod. Hon tillverkar, kan man säga, smärtkänsliga celler. Hon tillför en receptor som binder ett ämne som finns i chilipeppar som svider. Så hon kom på idén när hon stod och skar chili och så petade hon sig i ögat och så gjorde det jätteont. Det där borde man kunna utveckla en cell som kan känna av det här. Och det har fungerat så bra så att de har själva då undersökt schampo och tvål och testat det i de här cellerna. Och sen har de själva då droppat schampo och tvål i ögonen på sig själva och sen jämfört resultaten och fått väl överensstämmande resultat. Och som jag sa målet var att utveckla en cellmodell för mild ögonirritation som kan ersätta, så att man kan helt komma bort från den här otäcka kaninförsöken då, när man droppar substans i ögonen på kaniner. Och hon har visat att man kan upptäcka då milt ögonirriterande ämnen. Acutox-projektet är ett EU-projekt som jag har varit vetenskaplig koordinator för. Och det är för att vårt mål är att utveckla och utvärdera en teststrategi som är baserad på cell- och datamodeller för att kunna förutsäga akut giftighet. Och idag använder man råtta, mus, och läkemedelsindustrin använder även hund då för att göra de här modifierade LD50-testerna. Och det som vi har visat då, det är att man kan med rätt bra precision använda enkla cellinjer för att förutsäga om ämnena är giftiga för människan. Men man bör också försöka komplettera de här cellerna med information som man då får även från, alltså från modeller där man inte använder djur, när det gäller upptag över tarmen. Det var den här modellen som jag visade bland annat. Hur ämnet fördelar sig i kroppen, om det passerar in i hjärnan över blod-hjärnbarriären och hur det omvandlas i kroppen. Och allt det här kan man göra med djurfria metoder. Och sen så måste man också ha tester för sådana ämnen som är specifikt giftiga för något organ, att de är påverkar just levern eller njurarna eller nervsystemet. Och det här projektet pågår fortfarande, så att tanken är då, eller målet är att vi ska kunna då föreslå ett batteri kanske på 5 tester som sen ska kunna ersätta de här LD50-testerna på djur. Nu ska vi se. De här celltesterna, ja, det är ett jätteprojekt. Det är 35 deltagare i 13 europeiska länder som har deltagit. Och då har de, och det är ungefär nästan 100 olika metoder som används. Och sen sorterar man bort de som inte verkar så bra, och nu är vi nere i 9 metoder. Och sen ska vi då välja från de här 9. Det är lite för många. Man måste kunna få ner det till kanske högst 5. För det är också en ekonomisk fråga, att det här testet får inte vara dyrare än djurtesterna, för då kommer ju det vara svårt att få det ersatt. Jag skulle kunna liksom summera upp det då och säga, jag har ju pratat mycket om giftighetstestning. Och som ni förstår så finns det goda chanser att ersätta djurförsök. Det ersätts årligen flera stycken, så att där finns det mycket goda chanser. Inom utbildning är det också goda chanser att ersätta djurförsök. Och sen även när det gäller produktion av biologiskt material, jag har också givit några exempel på. Men problemet är grundforskning, när man tittar på hur kroppen fungerar, hur sjukdomar utvecklas och så vidare. Så att det är väl nästa stora stötesten som vi måste ta tag i och försöka utveckla någon strategi hur vi ska gå tillväga för att kunna påskynda utvecklingen inom det området. Jag kan visa en bild. När man vill prata om giftighetstestning, så måste man ju utvärdera att det här testet är minst lika bra som djurtestet för att förutsäga giftighet hos människan. Och det här är en jättelång procedur. För först så är metoden, eller man forskar och upptäcker någonting, att det här skulle kunna utvecklas som en metod för att förutsäga någonting. Och då sker en metodutveckling först. Och det är ju svårt att veta hur långt det här kan ta. Men sen kommer man in till att man måste utvärdera. Att man utvärderar att testprotokollet är standardiserat, att man kan flytta det mellan olika laboratorier och få samma resultat. Och när man vet det, och att den här metoden anser jag kunna fungera för det här ändamålet, så gör man en utvärdering, och en så att säga, någon slags formell utvärdering, Så att då tittar man både på hur pass tillförlitligt det är och att det har en, att det är relevant så att säga. Och då måste det vara flera laboratorium inblandade och då är den då är ju inte då måste det vara en opartisk utvärderare. Och när man tittar sen på resultaten så har man en panel som gör en utvärdering av hur gick det under den här utvärderar utvärderingen så att säga. Och de här stegen, det här tar kanske ett par, tre år, det här ett till två år, en utvärdering av resultatet från valideringen eller utvärderingen, det tar säkert ett år. Och sen ska vi komma till, för att helt ersätta djurförsök då för den här lagstadgade testningen, så måste det också accepteras av myndigheterna. Och det, tidigare så har ju det varit en process kanske på 5 till 10 år. Det har gått väldigt långsamt. Så att där har det verkligen varit stoppklossen. Nu har man har ju insett det här problemet och sen lyckats påskynda det i alla fall. Så att men för att få så att säga bort djurförsöken från den lagstadgade testningen så är det, tar det lång tid. Det är budskapet. Och det är inte bara det att man måste utvärdera utan att det måste då sen godkännas av myndigheterna och föras in i testningsriktlinjer också. Ja, nu ser ni ut som ni tycker att det är nog.